det gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast, avsnitt 11. Blir psykoterapin verksam utan kärlek? Av Thomas Ridervik. Presenterat av Thomas Ridervik.
Går det att bedriva psykoterapi utan kärlek? Ibland undrar klienter om det är på riktigt. Alltså att den relation de upplever att de har med psykoterapeuten är genuin. De kan uttrycka detta på olika sätt. Ibland är det lite mer fientligt. Du tar dig bara tid och lyssnar på mig för att det är ditt jobb. Vi har ingen riktig relation. Andra gånger kan det vara mer sorgset. Du skulle inte vara min vän om du inte var min terapeut. Det kan finnas mängder med varianter och skäl. Den terapeutiska relationen är onekligen speciell och skiljer sig från andra relationer. Den är inte ömsesidig som en vänskap eller en kärleksrelation. Den terapeutiska relationen är till för klienten och inte för terapeuten. Vilket gör att talutrymme och fokus är annorlunda än i mer vardagliga relationer. Frågan som vi kommer att titta närmare på här är om det finns något fog för det tvivel som en del klienter uttrycker. Att relationen inte är genuin. Eller om en terapeutisk relation bara kan vara hjälpsam om den är genuin och kärleksfull. Jag heter Thomas Ridervik, är präst i Svenska kyrkan och legitimerad psykoterapeut. Jag tänkte att jag skulle ta mig an problemet på ett mer metafysiskt sätt och hitta beröringspunkter mellan psykoterapeutisk teori, filosofi och teologi för att försöka förstå vad vi pratar om. Frågan väcktes hos mig i sin ursprungliga form på Psykoterapicentrums vårkonferens 2025. Björn Salomonsson avslutade sitt anförande med att parafrasera den inflytelserike brittiska psykoanalytiken Wilfrid Bion med ungefär följande ord. Med kunskap förstår vi inte våra klienter. Det döljer sig som i ett moln för vår kunskap. Men med kärlek skingras dimmorna och vi förstår dem. Jag kan inte hitta att Wilfrid Bion har skrivit precis detta eller något liknande. Jag har i alla fall inte lyckats hitta något snyggt citat att referera till. Men att höra detta förde mina tankar direkt till den medeltida kontemplativa texten Icke-vetandets moln. Denna text handlar om hur den unga munken ska ledas till ett kontemplativt liv som innebär förening med Gud. Den anonyme brittiske författaren konstaterar på sitt självklara 1300-tals maner. Människan har två själsförmögenheter. Hon kan tänka och hon kan älska. Med tanken når vi inte in i det moln där Gud döljer sig, men med kärlekens pilar når vi in. Detta är en gammal idé, och man stöter på den lite här och var i texter från antiken och framåt. Man kan säga att det är en psykologisk antropologi, ett sätt att försöka fånga vad en människa är. Oftare möter man det i mer allmän formel. Människan kännetecknas av att besitta egenskaperna intelligens och vilja. Där intelligens är förmågan till abstrakt tänkande, förmågan att tänka i kategorier med gemensamma kännetecken, som att alla trianglar har tre sidor och summan av de inre vinklarna är 180 grader. Triangeln är inte bara alla figurer med tre sidor, utan det är en form eller en idé med vissa gemensamma karaktäristiska. En idé som inte finns i verkligheten, men som omfattar alla verkliga tresidiga figurer och sammanfattar dem till en tanke. Vilja är förmågan att sätta upp ett mål och arbeta för det. Det är svårt att tänka sig att det går att vilja utan en förmåga till abstrakt tänkande, eftersom att ett mål är en abstrakt idé. En utveckling av idén om intelligens finns hos Niklas av Kusa i hans bok Om lärt icke-vetande, De docta ignorantia, från 1440. Niklas delar intelligensen i två aspekter som han kallar ratio och intellectus, där ratio är besläktat med beräkning. En ratiocinator är helt enkelt en romersk förlaga till våra dagars revisorer. Intellectus har en grundbetydelse av att förstå, men kommer under medeltiden genom Thomas av Aquino allt mer att också innefatta en intuitiv kunskap som mera presenterar sig i medvetandet än räknas ut genom kognitiva operationer som summorna i ett bokslut gör. Niklas av Kusa kallar den kunskap som intellectus uppfattar för vadheter, quiditas, och menar att ratio aldrig kan uppfatta eller beskriva dem helt. Ratio kan lösa komplicerade problem, men inte komplexa. Komplexa problem har nämligen inte lösningar, även om ratiofunktionen i oss gärna vill tro det. Vill man utforska detta djupare kan man gärna läsa Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans från 2018. Alla böcker som nämns finns för övrigt i bloggens referenslista. Kärleken som vi möter i referaten ovan är vilja med ett specifikt mål. Vi kan använda vår vilja till vad vi vill. Den är så att säga fri. Det är när vi böjer vår vilja så att den riktar sig till det goda för den andre som det kallas för kärlek. Men vad är det goda? Det är en komplex fråga. Sådana frågor kan vi inte räkna ut svaret på. Det goda är en vadhet som presenterar sig för oss. Det hjälper förstås att ha odlat dygder som klokhet, rättvisa, mod och måttfullhet, för att nämna de klassiska fyra som finns redan hos Platon och Aristoteles. De ansåg att om man övade sig i dem skulle det leda till det goda livet, eudaimonia. Ordet brukar översättas lycka, men det är inte lycka som vi tänker det, utan mer som en god inre röst eller vägledare, som visdom eller klokskap. Senare fick dessa fyra dygder namnet kardinaldygder efter det latinska ordet cardes, vilket betyder gångjärn. Tanken var att det öppnade dörren till vårt inre så att de teologala dygderna kunde komma in. Bland dem finns just kärlek, men också tro och hopp. Thomas av Aquino förklarar varför dessa tre dygder kallas teologala, ibland teologiska eller gudomliga dygder i sin Summa Theologiae. För det första för att det leder oss till Gud, för det andra för att det är givna av Gud, för det tredje för att vi inte kan känna till dem av oss själva, utan de är kända genom att Gud har uppenbarat dem för oss. Jag har alltså inte kunnat styrka att Wilfred Bion någonsin skulle ha citerat just molnet som texten av den anonyme 1300-talsmunken brukar kallas. Att Wilfred Bion var mycket intresserad av andra mystiker, till exempel Johannes av Korset, som absolut har liknande tankar, och att han laborerade med kärlek och hat, kunskap och det ovetbara som sammanlänkande faktorer, är lätt att styrka. För molnet och Wilfred Bion är alltså kärlek en källa till kunskap, om klienten för den första och om Gud för den andra. Den vanliga konnotationen till kärlek är knappast att det är en källa till kunskap, utan för de flesta hör ordet ihop med känslor. Och det vanliga är nog att tänka på romantik eller kärlek mellan föräldrar och barn eller vänner. Svenska är också ett språk som har få ord för kärlek. I klassisk litteratur finns en betydligt rikare flora. I Linder och Wahlgrens svenskt-grekiskt lexikon från 1862 finner vi filia, vänskap, eros, romantisk begärande kärlek, storge, mellan föräldrar och barn, philautia, självkärlek, xenia, gästfrihet, agape, kärlek till det gudomliga, den högsta kärleken, den självutgivande kärleken, pathos, kärlekslängtan och många sammansättningar, till exempel philomysia, kärlek till sagor. I de två referaten är det agape, den självutgivande kärleken, som författarna tänker på. Wilfrid Bion har formulerat ett ideal för psykoterapeuten, att denne dels inte ska vara för upptagen med att minnas allt klienten säger eller ha allt för fasta föreställningar om vad som är bra för klienten och försöka styra klienten i den riktningen. Dessa ideal brukar sammanfattas inget minne, inget begär. Det är som att Wilfrid Bion varnar terapeuten för att använda sitt ratio för mycket, väl medveten om att ett överaktivt ratio har svårt att vara lyhört för de signaler som intellektus presenterar för medvetandet. Johannes av Korset, som Wilfrid Bion har en tydligare relation till, beskriver denna kärlek mellan två parter som ett cykliskt ömsesidigt givande av själv till den andra. Detta stämmer väl med definitionen av agape, den självutgivande kärleken, men lämnar frågan vad detta själv som gives är. Wilfrid Bion och mystikerna delar en erfarenhet. Här råkar det vara kristna mystiker Wilfrid Bion parafraserar, men det är inte en specifikt kristen erfarenhet. Alla religiösa tänkare verkar förr eller senare komma till liknande slutsatser. De står inför och uppfattar att det finns en verklighet som är bortom den mänskliga kapaciteten att förstå eller ha kunskap om. Men också att det är värt att försöka. Det står inför det ovetbara. Wilfrid Bion kodar det som O och mystikerna som Gud. Den kristna teologiska utläggningen av likheten i erfarenheten är att Gud är person och människans likhet med Gud, hennes avbildlighet, består i att hon också är person och ovetbar. Den tolkningen av problemet har mer tydligt kristna förtecken. Vi kan alltså förstå det mellanmänskliga mötet som ett möte med det okända eller ovetbara. Eller en ännu mer adekvat beskrivning är att det ovetbara står inför det ovetbara. Thomas Tranströmer försöker fånga detta i sin dikt Romerska bågar. Han skriver: inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. Och kanske kan vi se hur valven sträcker sig djupare och djupare, till ett djup som inte går att loda. Det går inte att räkna antalet valv. Ratiokinatorn får ingen slutsumma till sitt protokoll. Men från det ovetbara kan vadheter, quiditas, presenterar sig. Det är runda, säger Niklas av Kusa i ett försök till en pedagogisk bild. Och vårt språk och vårt ratio kan bara beskriva figurer med hörn och vinklar. Det går att närma sig en cirkel med en månghörning, och ju fler sidor och vinklar man använder, desto närmare kommer man. Men det blir aldrig exakt och alltid ett närmevärde. Denna tankelinje från antiken genom medeltiden fortsätter genom upplysningen med Immanuel Kant, som slår fast en etisk princip. En person är ett subjekt och inte ett objekt. Alltid ett mål, aldrig ett medel. Och in i modern tid. Det moderna samlingsnamnet för denna tanketradition går under namnet personalismen. Detta är egentligen inte en skolbildning utan finns i många nyanser. En del gemensamma kännetecken går dock att hitta. Personalismen är ofta idealistisk och betonar subjektets erfarenhet som centralt verkligt. Dess grund finns i René Descartes sats Cogito ergo sum. Jag tänker, alltså är jag. Men personalismen har en vidare definition av subjektet än den medvetna tanken och lägger till aspekter som fritt självbestämmande, målorientering, självobjektskonstans och värde eller värderingsstabilitet. Den skiljer sig från individualismen, det vill säga en filosofisk och social ståndpunkt som lyfter fram individens frihet, självständighet och egenvärde som det högsta målet. Eftersom den betonar personens relationalitet och människans samhörighet med varandra. Men också från kollektivismen, det vill säga en åskådning som betonar människors ömsesidiga beroende och att gruppens eller samhällets intresse går före den enskilda individens. Eftersom det betonar personens värdighet och unicitet. Personalismen sätter alltså varken individen eller före gruppen eller tvärtom. Martin Buber och verket Jag och du brukar räknas till den personalistiska skolan. Även om Martin Buber själv nog inte skulle definiera sig så. Eller helst alls. Martin Buber beskriver poetiskt och med en svårfångad paradoxal logik denna interaktion mellan två personer som både omöjlig och livsnödvändig. För lite mer handfasta beskrivningar får vi vända oss till den flyhänte Donald Winnicott, den mer konkrete John Bowlby eller för en mer pedagogisk genomlysning Clarence Crawfords bok Införlivanden. Wilfrid Bion är för övrigt också en lämplig kandidat som helt kontrasterar Buber i sitt försök att uttrycka sig så naturvetenskapligt som möjligt. Gemensamt för dem är att de försöker fånga den process där ett psyke kan låna ut sig självt eller ge sig självt som gåva. Wilfrid Bion beskriver detta som att erbjuda sin alfa-funktion, som man kallar förmågan att hålla, smälta och förstå inre obehag, för att avhjälpa, lösa upp eller skapa kunskap om det andra psykets beta-element. Alltså det olösta obehag, ofta i en blandning av oklara, icke-adekvata känslor och ångest som vi alla ibland behöver hjälp med. Inte alla benämner detta som kärlek, men Wilfrid Bion och Johannes av Korset verkar ha förstått. Vi fördjupar oss lite i Clarence Crawfords bok Införlivanden. Det är en pedagogisk bok med bilder som på ett noggrant sätt försöker beskriva den kärleksprocess som vi talar om. Boken tar sin utgångspunkt i den antika filosofin och dess mest grundläggande uppmaning. Nosce te ipse. Gnothi se auton. Känn dig själv. Som psykoanalytiker brukar göra utgår han från dyaden barnet och dess primära vårdare, ofta betecknat som modern. Han tänker sig att barnet frågar, vem är jag? Nu kan små barn inte prata och inte heller formulera frågor på det sättet. Så utforskandet av den frågan måste ske med andra medel. Den sker successivt i omvårdnaden, speglandet, kontakten, jollrandet och den kontinuerliga relationen mellan barnet och modern. Det är ett ömsesidigt utforskande och delvis ett skapande av vem barnet är och vem modern är och vilka det är tillsammans. Ibland utsätts barnet för ett stimuli som skapar spänning i det. Ett beta-element skulle Wilfrid Bion säga. Då protesterar barnet för att fånga moderns uppmärksamhet. Om det lyckas, vilket det ju ofta gör, kan modern använda sin alfa-funktion, Bion igen. Och med kunskap, intuition och god vilja ta emot det beta-element som barnet sänder ut. Ta in det i sin egen person, smälta det, gör det begripligt, avhjälpa problemet och lära barnet något om det. Om inte annat, även att om det var farligt så kan mamma ta hand om det och du kan vara trygg. Eller att just den här gången var du kall, men ibland kan det vara obehagligt för att man är rädd eller blöt eller ensam. Vi känner obehag av olika skäl och det är bra att veta vilket det är just nu. Den psykoterapeutiska situationen är förstås på många sätt olik relationen mellan en mor och ett spädbarn. Ett utvecklat språk är till exempel en stor skillnad när man är vuxen och en mängd andra förmågor som den vuxne har tillgång till. Samtidigt börjar en terapi med att varken klienten eller terapeuten vet var skon, så att säga, klämmer. Detta måste utforskas i en omsorgsfull miljö där vi söker det goda för klienten och med hjälp av kunskap, intuition, dialog och respekt vidgar förståelsen och skolädret så att det klämmer mindre. Så sitter vi där till slut i varsin bekväm stol. Vi känner inte varandra alls. Du har något du tänker att du behöver prata om, bearbeta och komma till rätta med. Det är något som skaver tillräckligt mycket för att du ska tycka att den inte helt behagliga erfarenheten att uppsöka en psykoterapeut är värt besväret. Ingen går i terapi för att det är roligt. Lika lite som man går till doktorn eller tandläkaren. Man gör det för att det är bättre än alternativet. Nu är det dags för teorierna att falla i bakgrunden. Nu finns bara du och jag. Din berättelse och mitt lyssnande. Du får lite hjälp förstås, men bara med klargörande frågor, i varje fall i början. Berättelsen är antagligen trevande i början, eller så kommer den som en ström. Den fyller mig med bilder, känslor och associationer. Det bildar mönster. När mönstren börjar klarna prövar jag att berätta vad jag uppfattar. Ofta blir det lite snett. Du får rätta mig. Vi arbetar med nyanser, utvecklar ett gemensamt språk där vi kan tala om dina erfarenheter och hjälpa dig att vidga perspektiven och lättare kunna hantera och bära den. Hjälper det? Oftast faktiskt. Det tar tid och är ibland smärtsamt. Men det hjälper. Är det genuint? Är det kärlek? Ja, fast inte på ett ytligt sätt, utan på djupet.
Du har lyssnat på Psykoterapicentrums podcast Det gåtfulla psyket. Avsnitt 11. Blir psykoterapin verksam utan kärlek? Av Thomas Riddervik.